Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لا بعدين شوف وانا وين انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لا بعدين شوف وانا وين
دكا أبوكار entreprenör och delgrundare till nätverket Bling och fysiska butiken The Bridge i Stockholm. Decca är en stark röst för unga som inte växer upp med en massa förutsättningar. Hennes röst, som inte har varit lika självklar och högt från början, använde hon till att möjliggöra andras entreprenörsresa. Hej och välkomna till podden Resan hit, Decca Abukar.
Yes, tack snälla.
Vad roligt att ha dig här.
Tack för att du var här.
Decca, jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Berätta, var och när föddes du?
Jag föddes faktiskt i Jag föddes i Saudiarabien. Och vilket intressant resa. Och sen så åkte vi vidare till Somalia. Och söndags har vi sen flyttat hit till Sverige när jag var 7 år gammal.
Och vilket år föddes du?
1994.
94.
Ja, så 26 år i år.
Herregud, du är så ung.
Jag har ålderskris. Jag vet inte om
det
är
oh my ung. God, okej, okay, det får vi ta off the mic.
Jag är nära 30. Det går snabbt.
Hur kom det sig att du tillsammans med din familj flyttade till Sverige?
Min pappa bodde faktiskt i Sverige. Så att vi flyttade hit. Min mamma, vi är 10 syskon idag, men vi var med 9 syskon då. Plus mamma. Så att vi alla bodde i hemlandet. Så vi flyttade hit. Min pappa hade flyttat hit tidigare, studerade och jobbade här då. Så att vi flyttade hit liksom efter pappa. Och många av mina släktingar bodde i Norden.
Är ni 10 helsyskon?
Yes.
Herregud, vi som pratade barn här på morgonen.
Ja, jag bara, inga fler. Du kan se, du tänkte hur min mamma tittade på mig när jag bara, jag är klar efter en. Va? Du har inte gjort någonting.
Jag har jobbat, 10 syskon. Tillsammans med dig är ni 10 alltså.
Precis, vi är 10.
Häftigt.
Ja, stor familj.
Stor familj, så 2001 flyttade ni till Sverige.
Precis.
Och vilken stad var det?
Malmö, vilket man inte har. Så att jag är uppväxt, jag bodde hela min barndom, eller vad säger jag, från 7 år tid, så jag var 19. Efter studenten i Malmö. Sen flyttade jag hit någon gång vid 19 år från den.
Och hur kom det sig att du kom till Stockholm?
Alltså jag hade ett kompisgäng där vi bestämde oss att vi absolut inte skulle bo kvar i Malmö. Alltså vi var så trötta på Malmö av någon anledning. Och vi alla visste att vi skulle studera vidare. Så det stod mellan London och Stockholm. Så det var verkligen så här, jag gick på så här studies abroad-möten. Jag var verkligen insatt på att åka till London och plugga där. Och resten av mina vänner hade så här spridits en till, vad var det, Falun, den andra till USA. Så att vi visste liksom, vi ska inte vara tillsammans och vi ska inte vara i Malmö. Och någonstans, jag tror i slutet på sista terminen där i gymnasiet så tänkte jag. För jag började åka till Stockholm för min brorsa flyttade hit. Så jag bara, men låt oss testa Stockholm. Funkar inte så åker jag till London. Sen har jag fastnat där.
Mm.
Så att,
berätta om din barndom. 10 syskon, ursprung från Somalien.
Yes.
I Malmö. I vilket område i Malmö?
Jag bodde faktiskt i ett område som heter först bodde vi i Rosengård. Ett, två år tror jag det var. Sen flyttade vi till ett område som heter Lindängen. Och Lindängen på den tiden var inte en förort som den är idag. Och vi bodde på ett ställe som heter Kastanjegården. Så att säga att Lindängen är så här, centrum en bit ifrån sig Kastanjegården. Så Spånga Tensta ungefär. Så vi bodde i Lindängen. Jag hade en jättebra uppväxt. Min mamma är ju en entreprenör. Hon startade bolag cirka ett år efter vi hade flyttat hit. Så att jag har ju alltid sett den sidan. Och mina mostrar och liksom alla på hennes sida. Min mormor och alla drivit bolagen hade drivit bolag. Så att jag var väldigt exponerad för att mamma var frånvarande. Men på ett sätt där det var att jag visste vart hon jobbade och sådär. Min pappa är fortfarande faktiskt verksam som lärare. Så att jag hade tillgång till min pappa mycket mer om man säger så. Så att min pappa var så här mån om läxor. Så, och en grej hos oss var så här, så fort du har gjort dina läxor, så fort du har skött skolan, du får göra vad du vill. Och jag ville göra vad jag vill. Så jag var jätteduktig i skolan av den anledningen. Så det var jättekul. Väldigt nära alla våra syskon. Alla har så här varsin relation liksom på olika sätt. Så att vi har så här ingen synergi med varandra. Utan den ena pratar jag om det ena, den andra liksom något annat. Så det blir så när man tio syskon. Så jag hade riktigt bra band. Helt ärligt, om jag fick ge min dotter någonting så skulle jag vilja ge henne den typ av band om jag hade. Så att, och ja, det var en barndom där man tänkte, jag kände aldrig av, du vet, de här vuxenproblemen som kanske känns som ett vuxenproblem idag. Men diskriminering, att du inte kan bli vad du vill, att du inte har vänner liksom som kommer från hela världen. Det fanns, alltså Lindängen är en väldigt, väldigt blandat område. Jag hade danska grannar och min andra granne var kroat. För kroat och den tredje var typ arab. Alltså det var från hela världen.
Och den känslan som du beskriver, att inte vara begränsad i sina tankar om sig själv. Det är ju väldigt viktigt att kunna känna så, eller ge ett barn den basen, att du kan bli vad du vill. Vad tror du att du fick den ifrån?
Jag tror miljön bara. Vi hade en miljö hemma där man verkligen var uppmuntrad till att gå efter vad man än kände för och ville göra, tycka och tänka liksom. Och sen att jag faktiskt såg det i praktiken. Min mamma ville starta bolag ett år efter att hon har bott i Sverige med så här. Jag tror inte att hon vet hur Skatteverket funkade. Hon bara, jag ska starta ett bolag. Och she did it. Och det var så här, kan hon så kan jag.
Inom vad startade
hon
bolag?
Hon hade en butik där hon sålde kosmetik och kläder. Och hon var hon var den första i Malmö som hade en så här orientalisk butik. Så det är skitkul, det är så här, va? Men att hon kunde göra det med så här noll resurser, noll kunskap. Och jag hade fått liksom ändå privilegiet att lära mig språket, komma in i det svenska systemet på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är det. Jag tror att det var miljön hemma. Även miljön bland vänner. Vi hade bland vår lilla vänkrets, eller liksom Lindänge generellt, kände jag att många drömde stort. Och idag kan jag titta tillbaka. Jag har en vän som vi fortfarande samarbetar med som gör så här design, som designar loggor och hemsidor. Vi gick i samma grundskola. Och nu har vi återupptagit kontakten och han är så här. Men minst när vi bara, vi ska göra det här och det ena och det andra. Idag jobbar vi tillsammans liksom, med våra bolag. Så vi hade en sån miljö runt om mig hela tiden. Och det är jätteviktigt. Och du vet, det var en av anledningarna varför när jag väl fick ett barn. Var så här, okej, nu är det verkligen. Jag har alltid velat ge tillbaka och göra samhället bättre för liksom, nästa generation. Men när man får sitt eget barn och man ser så här. Hon kommer faktiskt begränsas. Hon ser ut som jag. Hon kanske kommer klä sig som jag och så vidare och så vidare. Man får helt annan drivkraft. Alltså det är så här, tiden tickar. Hon är 3, hon blir 18 om 15 år. Jag har 15 år på mig innan hon börjar faktiskt ta riktiga beslut. Och jag måste se till att ändra samhället tills dess. För att tänk dig att bli begränsad i sina tankar. Och lära av i sina handlingar. Det är jobbigt att säga det högt att det är på den nivån. För att jag har aldrig känt av det. Och nu när jag tittar ut, det är verkligen så. Alltså i min lilla så här comfort zone var det verkligen så här uppmuntrat. Men så fort jag steppar ur den där comfort zonen så är det en helt annat samhälle med helt andra strukturer som begränsar
det. Varför tror du att det är, för jag känner igen det du säger. Varför tror du att det är så idag?
Var ska vi börja? Nej men alltså jag tror att, vart tänker du vi ska börja? Alltså det blir så stort.
Om ungdomar idag, eller barn och ungdomar, känner sig mer begränsade än vad de gjorde på din tid. Vad tror du att det har att göra med? Är det samhället som inte informerar tillräckligt bra att de har faktiskt världens möjligheter? Eller är det, har att göra med området man bor och växer, att det är vad ska man säga, att det begränsar. Vad tror du, om du fick liksom peka ut en förändring som skulle ta bort den spärren, vad skulle det vara?
Alltså, det kan ju vara helt enkelt att jag hade turen att ha en jättebra miljö runt om mig också. Folk kanske var, jag tror att det fanns begränsningar när jag var 14-15 också. Men jag var inte exponerad för det.
Mm.
Och idag tror jag att vi är exponerade för saker och ting på helt annan nivå än vad vi gjorde tidigare. På grund av internet, på grund av globalisering och allt det här som är så här, teknologin och så. Vilket gör att man direkt kan få veta vad man kan bli och inte bli. Och sen tänker jag att samhället har blivit mycket mer polariserat än vad det var tidigare. Nu är det verkligen, kolla på politiken, kolla på media, hur man beskriver områden, samhället, människor. Så att nu är det mycket mer påtagligt. Det fanns ju de här tankarna och tyckande tidigare också. Men då behövde inte jag se det. Och jag såg aldrig det, för jag hade inte tillgång till det. Nu är det tvärtom. Nu får jag veta exakt hur mycket jag ska väga, vad jag borde se ut som, vilka jobb jag borde ta och vad jag inte får ta. Bara genom att öppna upp min telefon.
Mm.
Så det är en helt annan liksom, mental.
Tillgången till information skiljer sig radikalt. I alla fall från min barndom. Mm. Nu är jag mycket äldre än dig.
Mm.
än dagens ungdomar.
Mm.
Som du säger. Men jag tänker att det skulle kunna vara tvärtom också. Att de får tillgång. Mycket mer tillgång till information.
Mm.
Men det gör också att man kan ge dem. Den positiva informationen också. Och inte exakt. Bara.
Så det, det är det som är det positiva med globalisering och utveckling av teknologi. Men 9 av 10 gånger. Det har ju också kommit till en nivå. Jag kollade på något som heter ett social dilemma häromdagen. Det har kommit till en nivå att man vet inte längre vad som är sanning. Tidigare var det mycket enklare att veta att det här är sant för det finns fakta kring det. Och det här är inte sant för att det står kanske inte i en bok. För det var där man hade sin information. Nu kan man sprida vilken nyhet som helst. Och liksom på något sätt förankra det att det är en sanning. Fast det inte är det. Vilket skapar korruption. Vilket skapar liksom massa tycke och tänkande. Så det är farligt. Men som du säger. Det ofta finns en annan sida till myntet. Vilket är att man kan också bearbeta de här krafterna. På samma sätt. Med samma medel. Vilket också. Alltså då jobbar man med liksom exakt samma vapen. Om man säger så. Vilket är en fördel.
Intressant. Mm. Och berätta. Mm. Nu ganska nyligen, eller i somras kanske det var, så fick du en jättefin utnämning.
Jag kommer på vilken
det är. Och är det så många?
Nej, jag har inga.
Men berätta om vad du jobbar med, vad du håller på med.
Ja, jag grundade en organisation, 2014 är en organisation som heter Bling. Vilket faktiskt står för Bringing Locals into Innovation and Growth. Många tror att det står för något helt annat. Som jobbar med entreprenörskap som metod och verktyg för att skapa förändring och tillväxt i samhället. Entreprenörskap som vi pratade tidigare om ska vara en demokratiserande medel. Det är liksom där man inte behöver för kunskap eller för utbildning eller liksom pengar. Så mycket liksom som man kanske kan behöva i arbetsmarknaden eller i andra institutioner. Men trots att det ska vara så och trots att alla ska kunna starta företag på lika villkor så är det inte så när man tittar in i detalj. Så att målet här är att alla ska kunna starta företag på lika villkor. I alla fall kunna på något sätt göra det. Och det andra är att folk ska ens känna att de kan starta bolag. I min uppväxt var det självklart för att jag blev exponerad för det. Jag hade det som en valmöjlighet. Men pratar du med majoriteten av människor som ser ut som mig eller som kommer från utanförskapsområden så är inte entreprenörskap en alternativ karriärsväg. På grund av att man på något sätt indirekt eller direkt har faktiskt uttryckt att det inte är det. Att man ska arbeta eller liksom studera. Det är det som man pratar om i media, politik, i skolan, hemma. Det är that's it. Konversationen stannar där. Medan entreprenörskap är någonting som är de andra. Liksom, man pratar om Klarna, Voi. Det är en homogen grupp som liksom har startat de här bolagen. På gott och ont. Och man känner inte igen sig ens i dialogen. Så att det blir inte ett alternativ. Och det är det vi vill bryta. Så ena benet är att vi vill jobba med att främja entreprenörskap. Så att alla känner att de kan bli entreprenörer. Och entreprenörskap i vår benämning är inte begränsat till företagande. Det är liksom en del av entreprenörskap. Men den andra delen av entreprenörskap som vi verkligen tycker kan förändra samhället är det entreprenöriella tänket. Vilket är att man som individ är lösningsfokuserad, man är optimistisk och man förstår att du vet, makten ligger hos dig själv för att skapa förändring eller för att göra saker och ting. Och tänk om vi gav den där självmakten till varenda individ i vårt samhälle. Då skulle vi ha en helt annan delaktighet i vårt samhälle. Och det är det vi försöker skapa med den typ av entreprenörskap vi vill främja. Och det andra är då företagandet. När man väl vill starta ett företag, en förening, you name it. Då ska man kunna hitta verktyg. Man ska kunna hitta nätverket som vi försöker erbjuda. Mentorskapet, rådgivningen och kapital. Du vet, det är så som man ärver invandrarskap så ärver man liksom möjligheter och tillgångar i Sverige, tyvärr. Vilket gör att många som inte är uppväxta här eller har liksom en erfarenhet från näringslivet flera år brister i de här kontaktytorna. Och kontakt är allt då. Alltså A och O idag. Har man inte det så funkar liksom inte någonting av det man vill göra. Så att vi Bling vill vara den där pappan med alla kontakter, brukar jag säga. Den där pappan som kan ge ditt första sommarjobb, som kan ringa banken och bara, här, den här vill göra det här, det här.
Men ni är två mammor.
Vi är två mammor. Och en pappa faktiskt. Vi
är tre. Och en pappa, ni är tre. Men hur funkar det då? Man kommer till er och säger, nu har jag en idé, eller hur funkar
precis.
Det?
Precis, man kommer till oss, alltid helt gratis. Så att boka ett möte via hemsidan och säger, hej, jag har en idé. Andra kommer säga, hej, jag vill bara göra någonting. Jag vill lära känna mig själv, personlig utveckling. Andra kan komma och bara, men jag omsätter 10 miljoner, jag vill omsätta 20 miljoner. Eller vissa kommer och bara, jag vill ha kapital, jag vill ha investering. Jag kan inte få tag på någon investerare, varför? Och kan ni hjälpa mig med det? Så att vi försöker rösta oss själva med så mycket möjligheter, kontakter, nätverk. Så att vi kan bara, okej, vill du starta en food truck, då vet jag fem som har gjort det, ring dem. Så att nätverket i sig lever av varandra. Vi bara försöker facilitera de här kontakterna. Så att även om vi är tre manna som driver det organisatoriskt så är det 300 medlemmar.
Häftigt. Mm. Och du var 20 när du startade det här.
19.
20. 19 till och med.
Ja.
Vad var det som fick dig, eller er, att nu gör vi det här? Mm. Jag menar, jag tänker, ni var unga. Vad hade ni i portfoliot? Hade ni det här kontaktnätet eller hade ni tvärtom. En frustration? Eller?
Tvärtom, jag tror att det började som en, liksom en reaktion på att det var så segregerat och att det var så orättvist i det vi ville göra. Säg let alone att vi var ensamma i de av våra egna som ville bli entreprenörer. När vi väl liksom kom ut utanför våra comfort zone så var det så här, vi betraktades inte som entreprenörer. Vissa av oss ville ta lån eller sökt investeringar, det tog hur lång tid som helst. Jag minns att jag gick på en rådgivningsmöte för en idé. Och jag kom därifrån och bara, gud, jag är absolut inte en entreprenör. Så jag gick hem och jag kände tvärtom. Så du vet, det var så tydligt för oss att, vet du, det kan inte vara så här. Och vi lyckades kanske med våra bolag, liksom med all krig i världen. Men vår tanke var så här, okej, vi fick göra så här mycket. Vad kan vi göra för att korta ner resan för nästa decka eller nästa annan och så vidare. Och då började det Bling. Då började hela idén. Sen har det varit tagit tid och det har tagit jättemycket energi. Mycket ideellt. Jag tror inte att värdet av det vi gör kan mätas idag. Kanske liksom på en skala där man vill se förändring. På, alltså i stort. För det vi försöker bekämpa ändå. Strukturer som har satsat i flera år. Massa du vet andra hinder som inte har tagit en natt att skapa. Det kommer inte heller ta en natt att förändra dem. Men jag tror att vi kan ändå se och vi tror verkligen på det vi gör. Och vi vet att vi har sett effekten utav det. Sen tror jag att det kommer självklart ta 10 år att mäta det så att alla andra ser effekten utav det. Vilket gör att det har varit mycket ideellt arbete. Det är svårt att säga att nu har jag satt en person i arbete. Men jag kanske har gjort den personen förberedd att kunna få sparken 5 gånger. Och ta ändå ansikt nästa sjätte jobbet.
Mm.
Det går inte att mäta.
Mm. Och hur backas ni upp?
Vi, som sagt, mycket ideellt. Vi brinner ju för det här. Vi har själva gått in med vår eget kapital och finansierat Bling på egen hand. Men senaste 2-3 åren har vi fått finansiering från Tillväxtverket och Vinnova. Men det är så här projektbaserat.
Mm.
Så det är det.
Mm. Vad häftigt. Och ni sitter här i Stockholm?
Precis, vi sitter i Kista.
Kista.
Men vi har medlemmar från hela Sverige, vilket är skitkul. Jag har medlemmar från Malmö, så hemstad.
Mm.
Men vi har medlemmar från hela Sverige för att vi... Trots innan corona så har vi varit digitala. Vi förstår att vi måste rikta oss utanför liksom, och inte bara begränsa oss till de som kan nås fysiskt. Så att vi coachade ganska mycket digitalt redan innan. Nu gör vi det ännu mer. Så att vi har faktiskt medlemmar från Norge och Danmark. Vilket är jättegalet för vår del. Så här, va? Vi? Lilla vi?
Nej, man är inte så liten.
Ja, nej, men du vet, man är så här, fokad på sitt arbete att man tänker, hur kom vi till Danmark?
Mm.
Vem lyckades kontakta någon där? Mm. Men det är skitkul.
Men finns det stunder där du inte är så fylld av energi? Eller känner, shit, det här var svårt. Det här var svårare än vad jag trodde. Alltså, du är en ung kvinna.
Ja.
Från Somalia.
Mm.
Du har hijab på dig.
Mm.
Jag vet att det medför väldigt mycket fördomar.
Mm.
Vad är det för stunder som du kämpar med som inte är så enkla?
Jag tror det här undermineringen, att konstant undermineras.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det är kanske svårt för någon som inte har de utmaningarna vi har, eller som jag har på grund av hur jag ser ut, att förstå att du konstant undermineras. Du kommer in i ett rum, du kan på riktigt vara projektledare för det projektet de vill höra om, men ingen kommer först ens tänka tanken. Två, tar det på allvar. Och det är jättetråkigt, för att det, man behöver bevisa sig själv hela tiden. Men jag tror jag har kommit till en punkt där, jag vet, man har blivit hårdhudad. Jag känner inte längre att jag behöver bevisa mig själv för någon, för att mitt arbete talar för sig. Och jag jobbar inte för att nöja någon som inte tycker att jag är värt det jag är. Mm. Utan jag jobbar faktiskt för att skapa förändring i de som vill ha den förändringen. Vilket är våra medlemmar, de som söker sig till oss. Så att om man skiftar fokus, eller vilket man har lärt sig göra tyvärr. För i början var det jättejobbigt. Alltså vi fick så många nej att vi bara, vad i hela friden är det här? Det är inte som att vi inte gör någonting. Det vi gör är bra. Jag vet, jag kan ju se förändring i människors liv. Men hur kan man bekosta liksom en fritidsgård istället för en faktiskt verksamhet som skapar förändring i människors liv? För att vi satt där och började fråga. Till slut var det så här, okej, okay, så här ser samhället ut helt enkelt. Vi får acceptera det. Och istället för att lägga fokus på att försöka ändra andras åsikter, låt oss lägga fokus på att skapa förändring. Och det kommer ändra deras åsikter kanske om 10 år, till och med 5 generationer fram. Så det är jättejobbigt. Men en annan sak som jag faktiskt som tar på mig hela tiden är när jag ser, typ när man hör om skjutningar. När man hör om någon som blev diskriminerad på sin arbetsplats. Då känner man, gud, jag gör så mycket och det är fortfarande ingen förändring. Alltså det tar på mig så sjukt. Och du vet, jag börjar säga det nu, jag läser inte, jag läser knappt tidningen. Jag kan inte, jag orkar inte längre. För att jag vet att det finns och jag vet att det är en verklighet. Och du vet, jag vill förändra det. Och det är jobbigt att se att det inte är där än. För att man, man vill göra allt. Man kan liksom inte jobba mer än 24 timmar om dagen. Så det är riktigt jobbigt. Det är kanske ambitionerna som är lite för stora, men det är faktiskt jobbigt.
Ja, jag tror att någonstans så måste man i sin vardag skala bort vad det som är jag och jaget. Och jag kan inte ta ansvar för allting. Jag kan inte ta ansvar för alla som är somalier. Jag kan inte ta ansvar för alla skjutningar. Jag kan inte ta ansvar för alla dåligheter.
Men det läggs på en.
Absolut. Det är det som är så absolut.
Alltså, jag kan sitta med liksom en intervju om, alltså, renodla tech. Okay. Och någon bara, Vad tycker du om skjutningen som sker i Järva? Alltså, va? Hur är jag ansvarig för det? Ja, mm. Eller för att jag verkar i Järva.
Verkar i Järva.
Eller, mm. eller vad tycker du om diskriminering på arbetsmarknaden? Och vi pratar om någon... Alltså, jag kan prata om mat. Så att även om jag inte tar ansvar, vet, jag gick inte in i det vi gör för att vara aktivister. Det är långt ifrån det vi gör. Jag vill bygga bolag, jag vill hjälpa människor nå sin fulla potential. Det är min ambition.
Men det i sig är att vara aktivist.
Men det på något sätt, men inte i form av att jag ska sitta och debattera om skjutningar i Järva. För det är inte det jag vill foka på. Jag vet att det är en verklighet, men det är ett kollektivt ansvar som man lägger på folk utanför, som bor i utanförskapsområdet. Folk med invandrarbakgrund överhuvudtaget tyvärr. Det blir det liksom, man ärver allt som bara sägs. Absolut. Som ett område eller en befolkning till slut. Jag kanske har hårdhudad nog att ta emot det. Men jag tror någonstans måste vi faktiskt börja se att det påverkar människor psykiskt och att det inte är okej.
Mm.
Alltså, vet, vi jobbar mot psykisk ohälsa konstant i Sverige. Man pratar om det, men man pratar inte om det här. Det här kollektiva bärandet på all skuld i Sverige.
Mm. Vad skulle du vilja säga till unga Decka?
Mm.
Som känner sig begränsad, som känner sig hopplös, kvinna, minoritet, utseende, alltså man har alla uppförsbackar som finns. Vad vill du säga till henne?
Jag tror att du, jag minns att jag tänkte på det här jättemycket någon gång där när vi började och började få jättemycket så här medieuppmärksamhet. Låt inte någon annan definiera dig själv. Alltså, jobba först med dig själv. För när jag kan stå på mig och jag vet exakt vem Decka är, vad Decka vill och vad Decka vill göra, då spelar det inte någon annans åsikt. Kan inte liksom inte, jag kan, det är svårt för mig att anamma vad andra tycker då, för att jag vet vad jag är. Jag är stark i det jag liksom står för. Och det skulle jag säga, jobba först med dig själv. För är man inte självsäker, tror man inte på sig själv och förstår man inte vad man är, så kommer du anamma vad alla andra tycker att du är.
Men det är inte väldigt svårt.
Det är omöjligt.
Vilken 14-åring man är. Att veta vem man är. Vad vill jag? Vad ska jag?
Jag kämpar med det än idag. Men jag tror att det handlar om att hitta positiva förebilder. Och försök liksom ta den resan där. För att det var så. Jag hade positiva förebilder runt om mig. Men jag någonstans när man blev tonåring. Speciellt 18-19. Då, speciellt i det flödet man liksom exponeras för idag av information och allt möjligt, så det är svårt att veta vad man kan bli eller vad man är egentligen, för att man är så mycket och man vill vara så mycket, för det finns så mycket man vill man exponeras för. Så att jag tycker i dagens samhälle är det mycket svårare än vad det var kanske när vi inte hade så mycket tillgång till så här internet, Instagram, alla de här sakerna. Men jag skulle ändå säga att det är där resan börjar. Det kan ta 10 år. Än idag kämpar jag med att faktiskt stå fast vid det här är jag. Och inte låta någon annans åsikter definiera vem jag är. För att, så när du står fast vid vem du är, vilket rum du än går in i, så kommer du gå därifrån och veta att vad de än tyckte så är det deras åsikt och inte det du är eller vad du tycker och tänker. Och det är viktigt. Speciellt i hur samhället ser ut idag. Du kommer ringa, minst att jag har gått in i arbetsintervjuer där man har bara, alltså det har varit så hemska intervjuer. Alltså bokstavligt talat liksom kränkande. Hade jag inte vetat att jag kan mer, så hade jag börjat anamma det som sades där och börjat känna att det är. Och då stänger man ut samhället och då går man in i sin egen bubbla. Det är så utanförskap skapas.
Mm. Vi brukar ju prata, eller jag brukar prata med mina gäster om integration. Det jag och du pratar om är kanske nästa steg. Inte bara, men det är integrationen in i samhället oavsett hur ny eller gammal man är i samhället.
Mm.
Alltså hur länge sedan det var man kom. Man kan likväl vara född här. Men inte ha blivit integrerad. För att man, som du säger, ärver någon slags invandringsstämpeln. Har du en lösning på det? Jättestor fråga.
Ja, nej, men att vi kanske slutar ärva invandrarskap. Nej, men alltså retoriken i Sverige. Men lösningen på vad? Tänker du på hur man...
Hur integreras man in i samhället? Hur, jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag vill jobba med.
Mm.
Och jag vet var jag vill bo.
Mm.
Jag har en bild av vad jag vill.
Ja.
Men jag kommer liksom inte in. Jag kommer inte åt. Hur gör man? Kontaktar man Bling?
Ja, alltså bland annat. Nej, men man hur måste kontaktar göra man det? Vi har en hemsida. Du kan kontakta oss på våra sociala medier. Alltså vi är jätteformella. Och er hemsida är? Blingstartup.se.
blingstartup.se.
Så där, eller så kan du kontakta på våra sociala medier, blingstartup, på min privata. Så att ring mig om du hittar mitt nummer och bara, nej men på riktigt, att bara boka ett möte. Mm. Jag tror att man behöver hitta sig till dem som ger dig möjligheter och där det finns möjligheter. Och inte nödvändigtvis tänka, eller fokusera på där att det inte går. För jag vet att det finns många hinder. Än idag vet jag att det finns tusentals hinder som begränsar mig, som begränsar vårt arbete, som begränsar de möjligheter och förutsättningar våra entreprenörer har. Men samtidigt så gräver man på sitt lilla håll och försöker liksom gräva bort det här sakta men säkert. Och man kanske ska liksom haka på det stiget istället. För tittar man och försöker gå själv så tror jag att det blir ett svårt. Kontaktnät är jätteviktigt exempelvis. Tänk om du får tillgång till, säg blingskontakt. Det finns ju flera som gör kanske det arbetet vi gör eller vill ha har samma ambition. Att kontakta de här personerna. Kanske ringa dig, Jasmin, och bara, hej, känner du någon som gör det här? Eller jag vill starta podd. Hur gjorde du? Alltså, det finns så många som vill hjälpa dig och det finns så många som försöker öppna dörrar. Försök hitta dig till dem. Alltså det var det bästa jag gjorde. Jag hittade mig till Adnan. Vi liksom gjorde det här tillsammans. Jag hade aldrig klarat den resan själv. Jag tror inte han hade klarat den resan själv heller. Och plötsligt har vi 300-400 personer nu som hakar på det här. Och vi blir fler och fler. Så att känner man, jag har en dröm, jag har en ambition. Jag känner inte att jag kommer någonstans. Jag får bara massa nej. Försök hitta folk som är likasinnade kanske. Bara där och be om hjälp. Det är en riktigt dålig liksom, egenskap som många av oss ärver. Eller egentligen bara har. Det är att vi inte vågar be om hjälp. Så bara be om hjälp. Ring Jasmin och säg att vi startar en podd.
Jag brukar säga vad det värsta som kan hända. Det är att man inte får ett svar eller man får ett nej.
Mm. Men det är man van vid nästan.
Ja, precis. Och det är inte personligt. Men nej. Det finns också så många vuxna som vill faktiskt hjälpa till och vara mentor. För det får även andra sidan. Det blir ett ge och ta på båda sidorna. Och det är inget... Det finns faktiskt gott om människor som vill vara någon slags mentorer om man nu säger så. Precis. Så hitta din mentor, absolut, jag håller med. Och på så sätt skapa ett kontaktnät.
Ja, och det här med att försöka ta bort strukturer, det kommer ta tid. Men jobbar vi med varandra och ser till att vi liksom är eniga i det som vi, alltså hur vi vill att samhället ska se ut. Förr eller senare kommer samhället börja behöva anpassa sig. Så att vi är på god väg. Jag tror egentligen att om man vill göra en förändring, då är det nu. Alltså it's time for it.
Jag håller med. Jag får nästan lite gåshud när du säger så. Men du, vad gör du om 10 år?
Okej, jag gillar inte den frågan.
Nej, men är det för att du vill att det ska vara fritt eller för att du inte har en idé? Eller?
Jag planerar, det här är kanske jättedåligt, men jag planerar inte vad jag gör om 10 år. Jag vet vad jag vill, hur jag vill saker och ting. Jag har en vision om hur jag vill saker och ting ska vara om 10 år.
Vad är din vision?
Visionen är att det ska vara ett samhälle där alla ska kunna göra, bli vad de vill, göra vad de vill, skapa vad de vill. Oavsett bakgrund, utseende, religion, alltså etnicitet, you name it. Att du ska känna dig att du kan bli vad som helst. Och du kommer faktiskt kunna göra vad som helst. Inte bara det här med att man ska känna någonting, utan i praktiken så ska det här också kunna gå. Framförallt för min dotter. Jag vägrar leva i ett samhälle där hon ska begränsas för att hon ser ut som hon gör. Alltså jag kommer inte acceptera. Men att det är det som är ambitionen och det är det som är min vision. Sen tillvägagångssättet, där tror jag att man måste vara flexibel. Och det är mitt råd även till många som gör så här 5-årsplan, 10-årsplan. Jag har haft en 5-årsplan. Mattan ryckte under mina fötter och den bara flög. Och så stod jag där och bara, gud, vad händer nu? För att jag var så attached till min 10-årsplan, 5-årsplan. Så att jag jobbar visionsmässigt och liksom även planerar mitt liv visionsmässigt. Sen är det liksom 1000 vägar dit. Och nu kom corona exempelvis. Då var vi tvungna att börja anpassa oss efter det. Så att man måste ändå vara anpassningsbar och flexibel i sitt liv. Både privat men professionellt också. Så. Jag vet inte om det är en bra svar. Men det är jag i nötskal.
Nej, men jag tycker det var ett förnuftigt svar. Det är ditt svar. Just det, jag ställde en fråga innan. När du får uppmärksamhet eller bemärkelser eller priser eller blir utnämnd till, jag tror det var årets framtida ledare som jag tänkte på
här innan. Okay.
Vad är känslan då? Är känslan så här, yes? Eller är det liksom, men det här borde jag ha för länge sedan? Eller det är bara en liten brus? Hur är den känslan? Är det...
Alltså det är ju självklart att man, jag tror att det är mer av ett kvitto på det man gör, att det går åt rätt håll. Snarare än att det är liksom att, ett firande. Jag är jätte, klart blir man jätteglad att man får uppmärksamhet och, eller utmärkelse och så. Men för mig, eftersom vi, jag är riktigt doer, så att jag är väldigt svårt att foka på så mycket samtidigt som jag så här, gör en grej. Men när man får sånt där, det påminner om att vi är på rätt håll, alltså vi är på rätt väg. Vi fick exempelvis årets Selma för vårt kvinnonätverk. Och då var det så här, vi har existerat ett år. Kan vi få en sån, liksom, ett sånt pris, då säger att det vi har gjort under ett gott år faktiskt har haft en effekt. Och då ska alla andra känna, kan däcka, kan ha med, så kan vi också. Så det är oftast ett kvitto, det känns bra, för då vet man att man är på rätt väg. Och det behöver man, för att, som jag sa till dig, vi är väldigt så här, fokade. Det man försöker jobba mot är ganska stort. Det man försöker jobba liksom, för är liksom, någonting som kanske kommer ta 10 år. Så du vet, det är bra för de här små kickarna på vägen, för annars känner man bara, det kommer ingen förändring, det kommer ta tid. Och man behöver uppmuntra, så att de här utmärkelserna är en sån sak.
Så tror jag också att det ger någonting annat som är jättestort och jättegivande, som är svår att kanske mäta.
Mm.
Det är de som ser dig och känner igen sig, både utseendemässigt och kanske när man läser intervjuer, personlighetsmässigt, mål, driv. Att kunna se sådana som sig själv, den här igenkänningen, det tror jag är jättegivande.
Mm.
Jag pratade med, jag brukar prata ofta om det, att när jag växte upp i Sverige, då fanns det inte ens liksom någon med mörkt hår på tv. Vi hade Alice Bah Kuhnke som är en fantastisk kvinna som programledare, men hon var typ den enda.
Nej,
så det har ju liksom hänt en hel del.
Exakt.
Och jag är glad att dagens barn, mina barn, får se faktiskt färger på tvn. Att tvn är inte så svartvit som den var under min uppväxt. Så det har ju hänt mycket.
Mm.
Men jag tänker liksom ännu mer att se dig, ditt ansikte, ditt driv. Och att kunna känna igen sig. Men kan hon så kan jag. Mm. Det måste vara en jätte stor, även om den är svår att mäta.
Mm. Men den är läskig också, för det är så här, jag har ingen att se upp till. Nej, men för jag minns nu när jag var med på omslaget av Företagarna, alltså jag tror jag har aldrig fått så många inte anonyma, men människor jag inte känner som har bara, shit, kan du så kan jag. Alltså bokstavligt talat, det var bara det i mina DMs. Och jag verkligen förstod the impact av en sån sak. Du vet, man kanske inte, när man gör saker och ting så kanske man ser det som ett jobb, en del av sitt arbete, en del av sin vision. Det blir liksom ännu en grej på sin to-do-list. Och sen när det väl kommer ut och man ser effekten ut, alltså jag blev verkligen så tagen av det, för att det var så, alltså det var både killar, tjejer, äldre, unga som bara, det är jätteinspirerande att se det där. Och jag tyckte inte det, för jag var så här, det är skitkul, det är jättebra, det är en del av det här. Men jag trodde inte jag skulle kunna påverka någon att tänka, jag kan om det jag kan. Alltså även om det är det som är syftet, när man väl får höra det, då tar man ännu ett större ansvar och bara okej, jag ska se till att 100 till säger samma sak. Så det är verkligen, det gör jättestor impact. Och du vet, många som säger att de jobbar med mångfald och inspirerar andra. Ibland räcker det med en sån simpel sak med att faktiskt framhäva någon annan som bara ger en annan bild. Som du sa, du såg en person med så här brunt hår och du gjorde så mycket för en. Även om det var en, så var det någonting.
Mm. Precis, en med locket hår.
Ja, till och med.
Ungefär lite så. Men jag tänker, när jag ser dig eller liknande dig på ett omslag, så tänker jag, vi är på god väg. För mina barns skull så ser de inte, de ser inte bara tidningsomslag. De kommer inte bara se homogena tidningsomslag.
Nej.
Med samma slags människor och färger och utseenden och kläder på samma tidningar. Utan man ser en spridning. Man ser att världen är faktiskt mycket mer färggrann än det som media, svensk media visar.
Mm.
Så på det sättet så tycker jag, shit, vi är på god väg.
Ja,
det är fantastiskt, fantastiskt att komma dit.
Mm,
även om det är ett litet steg.
Det, men det är precis, viktigt, det är någonting, det är väldigt viktigt. Det såg inte ut så här för 10 år sedan.
Nej,
så att vi absolut är verkligen inte på god väg.
Absolut inte. Mm. Men nu Deckan, nu börjar vi komma till slutet av den här intervjun.
Mm.
Och till min sista fråga. som jag inte har förvarnat dig. Men jag har en känsla av att du kommer kunna svara. Jag brukar fråga mina gäster. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit?
Vem som helst, tänker du?
Vem som helst.
Har du haft Vladimir Rosic?
Nej.
Han grundade Mäklarkollan och gör nu Anna. Jag tycker hans historia är så inspirerande. Och en av de få människorna som verkligen så här häpnar mig när han bara... För det går att relatera till honom som kvinna, som ungdom, som mamma, som vad som helst. Jag tror alla i samhället kan på något sätt relatera till något i hans story. Så honom, Vladimir Rosic.
Rosic?
Yes.
Det ser jag fram emot.
Ja.
Tack snälla för din tid och tack för att du ville berätta om din resa.
Tack för att jag får vara en del av det här. Grymt jobbat.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.